Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Idag blir det ett lite annorlunda avsnitt. Igen kanske jag ska säga. Jag gör ett avsnitt om tidsbestämda straff. Och jag är med i Örebro tingsrätt när Anders Eklund, som mördade min dotter Engla, ansöker om det. Det blir en hel del kaka på kaka, så ni kanske får spola fram lite ibland när ni hör att det blir samma sak igen. Jag träffar först Petra som berättar om tidsbestämda straff. Sen får ni höra lite från mina inspelningar under dagen på Örebro tingsrätt. Och även från liveinspelningar som jag gjorde på Facebook. Så att ni ska få lite känslan för hur det var på riktigt. På slutet gör jag en liten sammanfattning. Och det kommer en inspelning som ni får höra ifrån förhöret med Anders Eklund den dagen i Örebro när han ansökte om tidsbestämda straff. Det som jag inte fick spela in, men jag fick begära ut. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivets podcast med mig, Carina Höglund. Idag har jag åkt till Örebro tingsrätt. Det är där de gör alla förhandlingar i Sverige kring att när någon mördare vill få sitt straff tidsbestämt, alltså ansökan om tidsbestämt straff. Jag kommer senare på eftermiddagen att vara med på förhandlingen där Anders Eklund, han som mördade min dotter, kommer att ansöka om tidsbestämt straff. Det är en process som har pågått ungefär ett år nu. Nu ska jag träffa Petra Skoglund och få lite mer information helt generellt kring vad det är som gäller med tidsbestämda straff och lite grann runt ansökningar och frågor som jag har. Tack för att jag får komma och träffa dig, Petra. Det blev en liten överraskning att det var podcastinspelning idag.
Ja, men det blev det.
Jag hade egentligen trott att jag skulle träffa lagmannen. Men han ska ju ha hand om den här förhandlingen på eftermiddagen. Det ska ju inte finnas någon möjlighet att jag kan påverka eller så. Och det är ju jättebra. Och det här, den här intervjun, den ska vi göra helt generellt bara.
Ja.
Liksom, det är ju det här med tidsbestämda straff nu då. Vad är det ni tittar på när någon ansöker om tidsbestämt straff?
Ja, först och främst så måste det ju gå 10 år för att man överhuvudtaget ska få ansöka om att få sitt straff tidsbestämt. Och när det väl har gått så långt, så när vi får en sån ansökan, det man tittar på är ju bland annat hur har man skött sig under de här 10 åren i fängelset. Man måste också ha förberett sig för ett liv utanför fängelset. Det kan innebära till exempel att man har utbildat sig till något yrke där man ser att det finns goda möjligheter att man ska kunna få jobb och kunna leva ett hederligt och normalt liv utanför. Man har ett socialt nätverk som gör att man har möjligheter att kunna komma in i samhället på ett bra sätt. Ofta har man också permissioner som visar att man har börjat slussas ut lite grann och få prova på och se att det fungerar ute i samhället. Sen tittar man ju också på hur länge har man suttit i fängelse i förhållande till det man har gjort, i förhållande till gärningen. Är det en väldigt grov gärning, det kanske är många offer eller det är speciellt grymt, så tittar man ju på förhållandet mellan de två sakerna också.
Okej. Men tittar man om, alltså det, då är det även liksom som brottets karaktär då, kan man säga, i det.
Ja, det stämmer.
Ja.
Det är också så att när man bestämmer tidsbestämmer straffet, så är det ju, de flesta är ju 18 år, så att när man bestämmer straffet, om man nu skulle få tidsbestämt straff efter 10 år, då har man ju ofta några år till där man också ska sitta i fängelset och kunna påbörja den här processen. Men man tittar även på möjligheter. Det finns ju olika typer av utslussningsboenden och sådana saker. Så man kan ju förbereda så att man vet att här finns en möjlighet för mig att bo till exempel i någon typ av mer organiserad form, så att man har börjat förbereda sådana saker.
Tittar man någonting på liksom risken för den som ansöker om tidsbestämt, ifall det finns en stor hotbild mot den personen?
Kanske inte så mycket om det finns en hotbild mot den personen, men man tittar ju på risken för återfall. Och det är ju Rättsmedicinalverket som gör den bedömningen. Och den bedömningen är ju en stor del i tingsrättens bedömning.
Ja, och ni som lyssnar på podden nu, det finns ju ett avsnitt som jag har gjort med Rättsmedicinalverket. Så det kan ni lyssna på. Det kommer vi in lite grann på det här. Inte så mycket, men lite. När en sån här process påbörjas då är det väl så att den tilltalade, säger man så, ja, får en advokat.
Ja, det får den.
Ja. Och sen så är det ju de här bedömningarna då, som du sa, på Rättsmedicinalverket.
Mm.
Är det någon mera handlingar?
Man kan ju begära, åklagaren som är liksom motpart i målet kan ju begära in yttranden som de tycker är relevanta, och det kan ju även den tilltalade göra genom sin advokat.
Okej. Ja, så det är en åklagare med. Det är någonting som jag funderar, för jag har faktiskt inte fattat det där riktigt, vem det är som är motpart där riktigt, eftersom ja, anhöriga eller brottsoffret är ju ingen motpart i det här, utan det är väl staten.
Ja, det är staten genom åklagaren som
Ja, det där tycker jag känns lite märkligt, att det bara är staten, men så är det i alla fall just nu. Har åklagaren funnits med från början då, eller? Eller liksom här i Örebro, det är ju bara ni som sköter de här tidsbestämda ansökningarna.
Mm.
Har ni fler, eller har ni en speciell åklagare som bara jobbar med det här då?
Nej, det är flera åklagare som jobbar med de här målen. Och de sköter ju sin process, så vi är ju inte involverade i hur de gör sin del. Utan när parterna kommer hit, så det som de har lämnat in sen innan har ju rätten kunnat titta på. Men sen så för ju parterna sin talan i rätten.
Ja, så det är staten och den tilltalade.
Mm.
Mm. I USA så finns det ju såna här också, att man får ansöka om tidsbestämt straff och så. Men där får ju de anhöriga, i alla fall i vissa delstater, vara med och tycka och tänka och vara engagerade. Finns det någonting sånt här i Sverige?
Nej, det gör det ju inte.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Okay. Vi tar en liten sammanfattning här av det vi har pratat om alldeles nyss, så att det blir lite tydligare.
För att man ska kunna ansöka om att få sitt straff tidsbestämt, så måste det först ha gått 10 år innan man kan söka. Det som man tittar på när man gör bedömningen om straffet ska tidsbestämmas är om man har skött sig under tiden i fängelset. Har man börjat förbereda sig för ett liv i frihet? Har man kanske skaffat sig en utbildning? Man vet att man har ett socialt nätverk som man kommer ut till ett sammanhang. Man kanske har börjat förbereda sig med permissioner. Det kan ju vara övervakade permissioner också. Men man har sett att man ändå har varit ute i samhället och att det har fungerat. Man tittar också på hur länge man har suttit i fängelse i förhållande till det brott som man har begått. För även om det är i de flesta fall mord som man får livstidsstraff för, så kan det ju vara flera mord. Det kan vara speciellt grymma mord där man har kanske tortyr och sådana saker. Så man tittar ju på gärningen i förhållande till längden. Vanliga tider som man döms till kan vara 18, 21 eller 24 år. Och normalt sett så sitter man ju 2/3 av den tiden som man döms till. En viktig del i den här bedömningen är ett utlåtande från Rättsmedicinalverket. Det är ju de som gör en bedömning om risken för återfall. Och det är ju egentligen den största delen när man gör en sån här förhandling, för att veta så mycket man kan. Hur stor är risken att den här personen återfaller i brott? Och det utlåtandet gör ju Rättsmedicinalverket. Och skulle det vara så att man får avslag på sin ansökan, så måste man vänta i 1 år innan man kan söka igen. Och då är det 1 år ifrån det att domen har vunnit laga kraft.
Men det här med att man tar ju ingen hänsyn, som jag har förstått det, till anhöriga eller brottsoffer i de här bedömningarna. Utan det är liksom, det är staten mot den tilltalade.
Ja, det stämmer.
Mm. Men det är i alla fall brottets karaktär då, så lite är ju med så.
Ja.
I USA där har man ju på vissa ställen att man lyssnar på vad anhöriga tycker och tänker och så. Men det finns väl inget sånt i Sverige?
Nej, det gör det inte.
Nej. Ja, men då får jag tacka dig så jättemycket för att du har berättat för mig hur det fungerar här på Örebro tingsrätt. Och på eftermiddagen så ska jag gå på en förhandling där mördaren till min dotter kommer att ansöka om tidsbestämt straff. Det här är en process som har pågått i 1 år nu. Och jag kommer att fortsätta och spela in podcast lite själv här runt mina tankar och så.
Ja, nu sitter jag utanför sal 1 i Örebro tingsrätt. Klockan är 1:30. Klockan 2 så börjar förhandlingen om att Anders Eklund har ansökt om tidsbestämt straff. Jag har ansökt om att få spela in. Jag får svaret där inne. Jag är här för att jag vill opinionsbilda kring ansökningar av tidsbestämt straff. Jag tycker att det är alldeles för tidigt efter 10 år. Det tycker jag att det är för alla mördare. Och det kostar samhället otroliga pengar, de här ansökningarna. Fått laga kraft på domen, så kan man ansöka igen då hela tiden. Ni kan ju bara gissa vad det kostar. Jag ska försöka hitta något sätt att räkna ut det på ett ungefär. Men med tanke på hur många som söker om tidsbestämt straff varje år, så och man får ju inte det oftast första gångerna. Det händer, säger de, att man kan ha fått det. Men det är väldigt sällsynt. Sen vill jag ju också visa Anders Eklund att jag är inte rädd, utan att jag finns här och jag har inte glömt, och jag kommer finnas där även när han kommer ut. Det är ju sådana här skyddsglas här, men jag kommer sitta så att jag ser han. Jag vet ju inte om han kommer känna igen mig. Jag mår lite illa, jag känner mig spyfärdig av nervositet, för jag vet ju inte. Jag känner mig stark nu. Men hur blir det när jag kommer in där då? Jag har ju lovat att jag ska sköta mig. Ja, jag vet faktiskt inte. Tänk om jag bara bryter ihop och spyr. För jag mår illa. Men jag tror inte det. Men det är ju svårt att veta hur man ska reagera när man utsätter sig för en sån här extrem situation. Ja, jag får väl berätta efter förhandlingen hur det har gått. Som ni märker så blir den här podden lite knepig att följa med i. Och det blir lite kaka på kaka ibland. Det är för att jag först träffade Petra och hon hjälpte mig att få lite mer information kring hur det fungerar generellt med tidsbestämda straff. Sen är det inspelning ifrån när jag sitter och väntar på att få komma in i rättssalen. Och sen blir det lite grann ifrån när jag livesände på Brottsofferperspektivets Facebook-sida. Och på slutet kommer jag att avrunda med lite mera tankar som jag har och fakta. Jag gör ju den här podden för att jag vill uppmärksamma hur det fungerar när man ansöker om tidsbestämda straff. Jag vill även berätta om hur det är på riktigt. Man kan säga att det är en del i att leva med mord också. Och jag vill opinionsbilda så att ni ska förstå bättre varför jag blir förbannad på att man slösar skattepengar på att man ska få ansöka så tidigt om tidsbestämda straff. Och att man inte bryr sig om anhöriga eller offer, speciellt i såna här rättegångar om tidsbestämda straff. Jag måste ändå säga att alla i Örebro som jag träffade där, allt ifrån vakter och receptionen och Petra, och var väldigt respektfulla och de var jättegulliga och tog hand om mig så väl. Och jag fick till och med komma in och titta på salen där det skulle vara rättegång sen innan. Och på slutet så träffade jag även Anders Eklunds advokat, som också var väldigt trevlig och tillmötesgående. Hon gör ju bara sitt jobb. Och jag är ju faktiskt för rättssäkerhet i samhället, även för mördare. Så jag förstår att det är viktigt jobb hon gör. Även om jag inte tycker att hon borde behöva få göra det så ofta.
Nu har det varit förhandling. Och jag har varit med och tittat på själva förhandlingen. Det är två media här och sen är det två skolklasser. Alla fick inte plats där inne. Det är i alla fall någon typ av överläggning nu. Jag har varit lite förvånad. Vad är det de ska överlägga om? Ska de verkligen besluta idag om han får tidsbestämt eller inte? Det tror jag inte. Men det verkar så lite grann. Ja, vi får se vad som händer om en kvart då. Jag fick inte spela inne på förhandlingen. Domaren tog upp det och sa att jag hade liksom begärt det och så. Men jag fick avslag för Anders Eklund ville inte att det skulle... Eller han ville inte att jag fick spela in helt enkelt. Jag kommer inte ihåg vad han sa, men det var någonting åt det. De frågade han. Han såg att jag var där. Fick jag ögonkontakt några gånger. Han nämnde väl också att han tänkte på mig någon gång. Och de andra anhöriga. Känns jävligt märkligt det här överhuvudtaget. Men så här ser verkligheten ut. Finns inte en chans att han får tidsbestämt. Det är jag inte orolig över än. Utan jag är fortfarande irriterad över de här kostnaderna på att han ska få ansöka. Ja... Jag känner mig ändå stark. Jag är glad att jag åkte hit. Det var mycket, mycket skönt att få titta i ögonen och visa att jag kommer inte glömma det här. Och jag kommer alltid finnas där. Jag måste nog smälta en hel del här. Men jag återkommer. Nu har jag lugna ner mig lite grann. Nu tänkte jag lite i lugn och ro berätta för er vad som har hänt idag. Anders Eklund fick ju avslag på sin ansökan om tidsbestämt straff. Det var ju helt väntat. Så ja, inget konstigt med det alls. Jag var ju med på förhandlingen. Jag var jäkligt nervös innan jag gick in, även om jag försökte att det inte skulle synas. För jag visste ju inte, jag menar, kommer jag bli alldeles skakig eller kommer jag att bryta ihop eller går det bra? Men jag gick in där, det var två journalister med, en från Expressen och en från Dalarnas tidningar. Och så var det två skolklasser, men de fick inte plats allihopa, för det var ingen stor sal, men det var en sån här sal med glassal. Eller vad säger jag, glasögon. Det var med glas... vad heter det? Glas, ja, en sån här glas emellan då, som man, fönster som man tittar igenom. Det gav mig en behövlig distans faktiskt. Det kändes ändå lite... Ja, det blev lite distans. Vi kom in och så satt vi oss där. Och då, sen efter ett tag så... Eller när vi kom in, då satt ju domarna och nämnde männen där. Och sen kom åklagaren in och satt sig på ena sidan. Och sen satt sig, kom Anders Eklund in med sin advokat. Och sen var det någon som biträdde dem och hjälpte dem på något vis. Gud, jag ser att jag är alldeles röd i ansiktet. Jag har nog varit mer stressad än vad jag tror. Ja, i alla fall så satt jag mig så att jag såg dem. Jag satt mig på den sidan så att jag liksom satt lite, det är på sidan om dem då. Men det var, ja, när jag satt mig nere då såg ju inte han mig, han visste ju inte att jag var där. Men jag hade ju begärt att få, eller jag hade haft gjort en efterfrågan, eller vad heter det? Jag hade gjort en förfrågan till domarna om att få spela in där inne. För jag trodde nämligen att man alltid fick spela in inne i en sån här rättegångssal. Men det fick man inte. Ja, det har varit väldigt märkligt här. Men i alla fall då, så då tog han domaren upp det här om att jag ville spela in. Och då sa jag att det finns en målsman här då som vill göra det. Och sen frågade han Anders Eklund om vad han tyckte, om det var okej. Okay. Man brukar kunna få göra det ibland. Men då så sa Anders Eklund att han inte tyckte det. Och då sa advokaten att det inte skulle gynna hans framtida frigivning om det blev massa inspelningar som kom ut med poddar och såna här saker. Ja, det har hon ju rätt i. Hon liksom, det är ju inte fel det hon säger. Nu är ju inte jag där för att gynna hans frigivning, utan tvärtom. Men då förstod jag Anders Eklund att jag var där och började titta. Så jag fick ögonkontakt först. Det var en liten stolpe, lite fel så här. Så jag lutade mig så här och så stirrade jag på honom. Han stirrade tillbaks. Det hände 3 gånger under rättegången. Att han verkligen sökte upp min blick och vi verkligen liksom, jag brålstirrade på honom. Och han försökte liksom, ja, titta på mig. Jag ska inte säga att han stirrade, men han tittade. I alla fall så... Sen när rättegången drog igång så gjorde advokaten en vad säger man? Ja, hon började prata i alla fall och berätta liksom om varför det var lämpligt om tidsbestämt straff i Eklund. Och sen så var det ett förhör med Anders Eklund. Ja, vad ska man säga om det här förhöret då? Det han pratade mest om, det var ju att han vill ha mer psykologhjälp och mer terapi. För det är det som har gjort att han kan se framåt bättre och att han kan rehabilitera sig och återanpassa sig. Och komma över själva händelsen. Han sa ju någon gång också när han fick frågor att ja, han ångrar sig och han mådde dåligt för det han har gjort och lite sådana där saker. Jag ska titta, jag har antecknat lite vad han sa. Kommer jag faktiskt inte ihåg. Jo, han känner en sorg och en förnedring av det han har gjort. Och han menar att risken kommer att minska om man får bättre terapi till återfallsbrottslighet då. Just nu så sitter han mest i sin cell för att slippa okynne från de andra intagna. Det var väl bra. Han får tankar som är ångerfulla på kvällen när han sitter inlåst. Och det var just det här, därför att han sitter inlåst. Han har ju planer. Om han får tidsbestämt straff, då har han... han ska ha en lägenhet eller en husbil. Tänk den där åka runt i en husbil. Livsfarligt. Och så ska han jobba på något jordbruk eller lager. Och sen, ja, det var väl de planerna han hade. Han har ingen nätverk utom att han har förtroendeman och från frivården i Gävle har han en som han pratar med varje vecka. Han är tydligen, han fick en fråga om, är du samma Anders idag? Och då sa han att han var en mer tillbakadragen Anders nu. För han sitter ju med skärp på rummet. Men det är ju för att han är rädd för de andra. Ja, sa han mer då? Jo, men han sa ju också att han nämnde mitt namn. Men det var ju för att han visste att jag var där då. Och att han... att det här med att tankarna kommer på kvällen, då är han ångerfull. För då sitter han ju inlåst. Så det är väl jättebra om han sitter inlåst då. Hans advokat, hon sa, och liksom, hon ska ju vara liksom, försvara han då. Och det förstår man ju, det har jag inga problem med. Men hon sa ju att han kommer ju vara närmare 60 år när han kommer ut. Och det är ju inte riktigt sant. För jag tror att han aldrig kommer att komma ut. Och den möjligheten finns, även om lagstiftaren har intentionen om att han ska komma ut. Det är lagstiftarens intention. Vi har ju inga riktiga garanterade livstidsstraff idag. Så man gör ju allt vad man kan. Så. Och åklagaren, hon sa att inte mindre än 24 år borde han sitta i fängelse. Jag hade ju hoppats att åklagaren skulle ha sagt att han ska alltid sitta i fängelse. Men det får hon ju inte säga eftersom lagstiftarens intention är att man ska komma ut. Men domaren sa lite grann på slutet när han berättade om domen. Då sa han att det finns ju inga garantier för att man får ett tidsbestämt straff. Så det var bra, det var han tydlig med. Men han sa ju då också att intentionen av lagstiftaren var ju att man ska få tidsbestämt. Det är ju själva intentionen. Men det finns inga garantier, sa han. Själva kriteriet just nu som de tittar på, det är att han har en hög återfallsrisk i brott. Det finns ingenting som jag säger att man funderar på, till exempel, vad har anhöriga för behov? Hur ska de klara av ifall mördaren släpps ut? Det finns ingenting sånt i det här. Det finns heller inga tankar kring vilka kostnader det kostar för samhället att man får ansöka. Nu fick ju han dom idag. Då. Jag gissar att domen vinner laga kraft idag. Det betyder att om ett år, nästa år i maj, så får han göra en ny ansökan. Man kan ju tänka sig vad det kostar. Så det är väl det jag vill opinionsbilda kring. Att vi ska faktiskt ta och börja fundera på hur anhöriga ska klara av när mördare kommer ut. Hur ska de reagera? Vad ska de göra? Vad kräver vi av anhöriga? Och ska vi verkligen låta livstidsdömda kosta så här mycket? Det kändes i alla fall bra nu. Det känns bra att jag har varit med. Jag känner mig lugn, jag känner mig stark. Jag känner mig beslutsam. Och jag känner att jag har funnits där för Engla.
Nu har ni hört ett avsnitt när jag åkte till Örebros tingsrätt och tog reda på lite mer om tidsbestämda straff och min upplevelse under dagen när Anders Eklund ansökte om tidsbestämt straff. Jag har tagit reda på att 2018 så avslutar man 32 stycken ansökningar om tidsbestämt straff. 7 stycken fick tidsbestämt. Jag vet inte i vilken ordning, om det var första gången de ansökte eller om det var femte eller ja, ni förstår. Det har jag inte kunnat ta reda på. Det kostar ju en hel del med de här ansökningarna. Jag har inte heller lyckats att räkna ut det. Men jag vet att Anders Eklunds advokat begärde ut 44 000 kronor. Och hon har ju hållit på ett helt år med det här. Sen har vi domaren. Nämndemän. Jag vet inte om det heter notarien eller sekreteraren. Åklagaren. Och de ska ju då läsa in sig på det här och sitta med under förhandlingen. Och sen kan man ju även överklaga till hovrätten om man får ett avslag. Så det kan ju kosta en hel del en sån här förhandling. Och sen får man ju göra en ny ansökan då. När domen har vunnit laga kraft efter ett år. Jag tycker man borde se över det här och titta på ett bättre sätt som kanske inte blir så dyrt. Och kanske även lite mer humant för brottsoffren. Sen var det ju väldigt inkonsekvent också i domstolen. Inne i rättegångssalen så sitter man ju som åhörare. Och innan jag gick in så kollade jag ju upp det här lite med hur, ja, om det var okej att jag spelade in då. Då fick jag veta att det var inte, utan att det var jag tvungen att göra en ansökan om. Så då ansökte jag om det hos domaren. Så fick jag veta att jag skulle få svar när jag kom in. Och när jag kom in så fick jag ju ett nej då, eftersom Anders Eklund inte ville det. Domaren sa även att man inte fick ha någon elektronisk utrustning på inne där i rättegångssalen. Men man verkar ju verkligen göra skillnad på folk och folk där. För en journalist, han satt då med datorn och skrev för fullt. Och jag hörde att det plingade i mobiltelefoner. Efteråt så har jag också förstått att det är vanligt att man lägger mobiltelefonen i fickan, framfickan på skjortan och har inspelning på. Det fanns ingen kontroll runt det där överhuvudtaget. Och sen har vi det här när man ska ta bilder. Man får ju inte ta bilder inne i rättegångssalen. Men om du ställer dig utanför dörren, då får du ta bilder in i rättegångssalen. Och det har man ju rätt lång tid på sig att göra, eftersom folk ska ju gå in och ut. Så det är bara att lyfta upp telefonen och smattra på där. Vilket jag då också gjorde andra gången när jag förstod hur man ska göra. Jag är ju egentligen emot det här med att det ska vara så lättillgängligt med allt material ifrån en rättegång. Eftersom offer och anhöriga inte alltid är redo för att hantera det. Och idag finns det ju mycket poddar och andra sociala medier där man inte alls behöver tänka på några pressetiska regler. Och man glömmer ju väldigt ofta bort att brottsoffer och anhöriga är vanliga människor som lever mitt i samhället. Ett exempel på det, det är ju det första förhöret med Anders Eklund inne på polisstationen som man videofilmade med ljud. Det har ju på något vis kommit ut ifrån Dalapolisen. Ja, eller åklagaren. Eller advokaten. Jag vet ju inte hur det har kommit ut till medias förfogan. Det har jag inte lyckats ta reda på. Och det tog mig 10 år innan jag tryckte på den knappen och lyssnade på det. Och det gjorde jag efter att en podd hade använt det ljudet. Och jag blev egentligen då tvingad att börja lyssna på det. Men så då efteråt så kände jag att jag ville veta vad det var som spreds. Och då först efter 10 år så började jag ta reda på om det här. Och förstod att ja, det var egentligen inte lagligt. Men har man väl börjat sprida något så får man andra spridare. Det finns en hel del märklig juridik i det här runt domstolar och media och spridning. Vi är ju inte alls med på tåget 2000-talet och digitaliseringen och sociala medier och lagstiftning. I alla fall inte på det viset om vi ska bry oss om brottsoffer och anhöriga. Men nu kommer jag i alla fall låta er lyssna på det här förhöret med Anders Eklund som jag har begärt ut. Och att jag gör det är för att han pratar egentligen bara om sig själv. Och eftersom han verkligen inte ville att jag skulle spela in det så spelar jag upp det för er. Men för er som är känsliga och inte vill höra hans röst så rekommenderar jag att ni inte lyssnar vidare på det. Men som sagt, han pratar inte om själva brotten utan han pratar bara om sig själv.
Min förhöret i vår dator, och det beror på det här beslutet som vi kommer att fatta så småningom. Det kan man överklaga om det är så att man är missnöjd med det, åklagaren eller sökande själv. Och då kan det hända att hovrätten vill titta på det. Så det är därför vi drar igång inspelningen. Och jag lämnar helt enkelt över förhöret till offentliga biträden som får leda förhöret.
Ja, tack. Ja, tack. Då gör jag gärna det.
Ja, Anders, nu har du hört mig berätta här lite grann.
Mm.
Om jag börjar ställa frågan så här, är det någonting av det som jag sa som var fel, tycker du?
Nej.
Det var... är det någonting som jag kan ha missuppfattat eller som var fel direkt?
Ja, det var det med anstalter att jag sökte. Det är de två jag kan söka till. Sorberga klass 1 och Skogome klass 2.
Ah, klass 2 i Skogome. Ja, okej. Men vi kan ta det den ändå. Om du lutar dig för att tänk att det ska höras på det här. Om du kan ta in stolen lite grann. Så. Du är ju på Tidaholm nu.
Mm.
Ja, och varför tycker du inte att det är bra?
Ja, det finns inga program eller psykologer och... Sen har man ju samtal med personalen, kollegium, och då framkommer det att man ska ju ha adekvat vård hela tiden.
Får du det?
Nej, det finns ingen adekvat vård på Tidaholm. För det finns ju inte ROS-program eller ett psykolog eller terapeuter för mina brott.
Nej. Och när du då säger adekvat vård, om du använder dina egna uttryck, vad är det för vård, vad är det du skulle vilja ha som skulle göra att du skulle må bra och utvecklas som människa också? Vad är det du skulle vilja ha för någonting?
Ja, gå ROS-programmet, då kommer en ny upplaga av det på det, och så mera psykolog- och terapisamtal.
Mm. Det är vad du skulle vilja ha.
Bearbeta och kunna göra framsteg och det i utveckling.
Mm.
Få lite verktyg och hjälpmedel att komma över det jag har gjort. Liksom inte komma över, utan att jag kan arbeta vidare.
Mm. Och arbeta vidare, vad menar du då?
Ja, med problematiken och komma till rätta, att jag får verktyg och ledas in på rätt spår, och psykologsamtal måste jag göra mera.
Och jag vet att du har ju haft det på anstalten Norrtälje.
Ja.
Under flera års tid, eller hur?
Ja, terapisamtalen 2 år, och sen var det ju under ROS-programmet, då var det ju psykologsamtal.
Mm. Och vad tyckte du om det då? Gav det dig någonting?
Ja, det gav jag. Jag fick lite små verktyg och det, att man lär sig liksom, om man kommer konfrontera sin situation, att tänka efter och kliva tillbaka istället för att slå och styra din ilska eller aggression.
Men jag tänker att du, om vi ska närma oss de här svåra, tunga bitarna, du har ju varit frihetsberövad nu i 11 år.
Ja.
Och den Anders då som togs av polisen där, det var på Hallandsåsen, eller hur, för 11 år sedan.
Ja.
Kan du se, är du samma Anders idag eller har vi någon annan person idag? Förstår du vad jag frågar, vad jag menar?
En tillbakadragen Anders är det, och jag sitter ju mest för mig själv på cellen.
Mm.
Och det.
Mm. Det är så som du som person menar, att du är mer tillbakadragen idag.
Ja.
Ja. Och jag tänker, har du utsatts för prövningar under de här 11 åren?
Då det har varit både på Norrtälje och Tidaholm.
Mm. Har du blivit provocerad någon gång? Där du skulle kunna smocka till exempel?
Ja.
Mm. Vad gör du i sådana situationer när du blir provocerad av andra intagna till exempel? Vad gör du då?
Ja, jag fick ju lära mig att man får tänka till, ta ett steg tillbaka och fundera och liksom gå undan i...
Vad har du lärt dig det någonstans?
Ja, terapi och psykologsamtal på Norrtälje.
Men det är ju något intressant. Så då har du lärt dig att du ska tänka till och ta ett steg tillbaka.
Ja.
Har du fått använda av de verktygen?
Ja.
Har du varit i situationer där du behövt tänka till och ta ett steg tillbaka?
Ja, både på Norrtälje och i Tidaholm.
Ja. Och vad har det varit för situationer?
Ja, det har varit allmänt tjafs att de tycker jag äter mycket och liksom och det.
Mm.
Och stått och gapat och skrikit och stått näsa mot näsa med en...
Ja, du beskrev för mig, du visade med handen så här, någon har stått in på ditt ansikte sådär. Och vad har du gjort i den situationen när någon står på dig sådär?
Ja, man får ju tänka 2-3 gånger att ja, delvis slår jag, då kommer jag bli repressalier och det, och liksom man måste lära sig styra ilskan, och det fick jag ju i programmen eller terapin med Börje Svensson.
Och vad gjorde du i den situationen när någon person var in på dig så här? Vad gjorde du då?
Jag fick backa tillbaka.
Ja.
Och ut ur det lilla köket på det så.
Ja, ja. Okej. Jag har ju läst dels både Pernilla-domen och Ängla-domen, och jag har också tagit del av Rättsmedicinalverket träffade ju dig också för 11 år sedan.
Ja.
Eller hur? Och de handlingarna fanns med i det målet, och jag har tagit del av det också. Då har du, tror jag, själv talat om att du fick som ett tunnelseende och du blev någon arg Anders. Jag tror att du har uttryckt det så. Ja. Har du varit i kontakt med den här arga Anders nu på senaste tiden?
Nej, inte under anstaltsvistelsen. Det var när jag varit överfallen och nedslagen i Norrtälje med gummiklubba. Men då får jag golvet, sen så höll de upp och sparka sönder mig.
Men förstår du vad jag är ute efter? Att du har ju själv beskrivit när du har fått frågor i alla de här utredningarna som du har varit med om. Att du fick något tunnelseende och gjorde saker, fruktansvärda saker. Finns den Anders kvar inom dig?
Han är väl bearbetad i terapisamtal, men behöver mer psykolog och terapisamtal.
Jag förstår.
För att bearbeta och komma vidare.
Du ser ju ibland, eller om jag ställer frågan så här. Det blir inget tidsbestämt.
Vänta lite.
Ja.
Ni tre killar som sitter där på främsta raden, som jag ser sitter och snackar och fnissar. Ni får en varning. Ska ni vara kvar här inne så sitter ni helt tyst och fokuserar på det som händer. Är det okej? Så, varsågod.
Ja, tack. Nu ska jag tänka, jag tappar min tråd här. Tingsrätten kommer ju så småningom fatta ett beslut här. Och oavsett om det blir ett beslut om tidsbestämning nu, eller om det blir om 4 år eller 6 eller 8 år, kan du ge oss en bild på hur du ser lite grann på det, hur du tänker dina planer, om du fick drömma och planera lite, hur skulle det se ut då?
Ja, planer om jag får en tidsbestämning, vilket jag inte vet, men då är det ju antingen skaffa en lägenhet någonstans, försöka jobba på ett jordbruk eller på ett lager. Vart i Sverige vet jag inte än.
Nej.
Eller skaffa en husbil om man inte får tag på boende, hitta något billigt.
Jag tänker också att det kanske är svårt att göra några ordentliga planer när man inte har datum.
Nej,
jag har ju nämnt de här permissionerna också. Hur tycker du de har varit?
Permissionerna har ju varit bra, det, man har ju fått komma ut, men det är ju 4 timmar en gång om året. Eller var 9:e månad.
Ja, just det.
Och hon har ju fått käka, gått och titta lite. Och fika.
Det är bara några timmar.
Ja. Det kommer ju inte att bli något mycket med bevakade och ledsagade. Det kanske blir lite mer timmar på ledsagade sen, men du styr ju lite mer vad du vill göra. För nu är det ju kriminalvården som planerar.
Du, något nätverk utanför anstalten? Är det någonting som du vill prata om nu eller?
Ja, nätverk har jag väl inget kvar. Det är ju Eva Stenberg som jag pratar med. Och...
Ja, just det. Din förtroendeman. Ja. Ja. Mm.
Och så har jag ju kontakt med Yvonne Eriksson då och då.
Ja, just det.
Och det är ju prat om framtida planeringar och eventuella program och det sen...
Är de ett bra stöd för dig, de två?
Ja.
Ja, jag förstår det. Och det här med om man ska knyta ihop den här säcken, det... Nu har jag förstått det som att Englas mamma sitter med här idag och jag vet att du tänker mycket på det och du tänker mycket på det som du har gjort och även med Pernilla, gentemot Pernillas anhöriga. När du tänker på de här två, den unga kvinnan och det här lilla barnets anhöriga, vad har du för tankar då?
Jag är hemskt ledsen för vad jag har gjort och jag känner ju sorg och en förnedring över mig själv också för vad jag har gjort.
Du känner till, Anders, avslutningsvis att Rättsmedicinalverket, de tycker ju att det finns en, i vart fall en risk att du ska begå nya brott. Att den är till med medelhög, den risken. Och det är en tregradig skala, det känner du, det har vi pratat om.
Ja.
Kan du bemöta det på något sätt? Om du ska prata om dig själv, finns det någon risk att du ska begå allvarliga brott igen?
Inte som det ser ut nu, men mer samtal och det så kommer ju... att bearbeta och risken kommer att minska. För jag har haft minimalt med psykologsamtal, terapisamtal med Börje, det har jag haft. Och de har varit givande.
Jag förstår. Innan jag lämnar ordet vidare, någonting annat du vill framföra, Anders?
Nej, inte så här.
Nej.
Rätt upp och ner.
Har du fått sagt det du vill berätta? Ja. Ja, tack.
Tack.
Ja, tack. Jag tänkte backa lite grann. Det nämns här att du är en annan person idag jämfört med när du begick de här brotten. Då tänkte jag höra med dig, hur ser du på de här brotten som du har begått idag?
Ja, det var ju fruktansvärda brott och det. När man har gått igenom och pratat med psykologen i programverksamheter och det och det.
Mm.
Men det är ju...
Jag tänker på är det genom psykolog eller programverksamhet som du har börjat fundera på de här sakerna?
Bägge delarna och det. Programverksamheten var ju bra, men det var inte så mycket psykologtid. Det var ju psykologtid med inbakat i programmen, men inte så mycket efteråt. Mm. För de startade nya program och det fanns inte så många psykologer på Norrtälje då med den kompetensen.
Men vid de här samtalen och så vidare, har ni då eller har du då pratat om de här brotten som du har begått?
Ja, de har ju gått igenom pappen och läst och så gått in på brotten och diskuterat och de har ju försökt förklara och ge stöd och verktyg.
Mm. Tycker du att din syn har förändrats då under den här tiden? På just
det? Ja, synen har ju förändrats att jag är inte samma brutala utan nu är jag tillbaka dragen på cellen delvis för att slippa okynne och okvärdigheter på anstalt från andra medintagna också. Mm.
Okej. Du svarade lite grann på ditt ombuds frågor angående det här med ånger och att du lever med det. Kan du utveckla det någonting vidare?
Ja, när man sitter på cellen, blir inlåst på kvällen, du sitter och tittar på tv, då kan ju tankarna komma och det. Och, ja, man blir ångerfull. Ibland kan du till och med bli så att du sitter och funderar och ältar och blir ledsen. Liksom. Det är en process också att bli inlåst. För då sitter du inlåst för dig själv och då kommer ju funderingarna.
Mm. Mm. Tänker du någon gång på anhöriga till offren?
Ja, det Carina har väl funderat på lika. Det andra brottsoffrets anhöriga.
Det. Förstod jag dig rätt att något socialt nätverk så att säga utanför anstalten?
Det är obefintligt.
Det har du inte.
Förutom
nej.
Lekmanna och frivården.
Och jag tänker lite grann hur du tänker. Du fick lite grann frågor kring det om drömmar för framtiden och så vidare. Hur du tänker. Har du några konkreta tankar kring ett liv så småningom i frihet oavsett när det nu blir?
Ja, beror på delvis hur gammal det blir och det och liksom allt. Men jag har tänkt försöka få ett arbete och så gå efter vården efter anstaltsvistelsen med frivården och det. Så man får väl se vad man hittar för jobb och hur mycket programtid där i frivården, om man kan ha ett halvtidsarbete eller någonting som man har.
Rättsmedicinalverkets yttrande och när det gällde då återfallsrisken och att man då anser att det är en hög risk för återfall. Har du några konkreta synpunkter på det yttrandet, eller är det rent allmänt att du inte tycker att det finns den här återfallsrisken, eller hur ska jag förstå det som du svarade på ombudets fråga där?
Samtalen med Börje Svensson och det hade jag ju under 2 år och han arbetade ju på ett risk och det gjorde även psykologen på Norrtäljeanstalten under programmet, så det försökte vi arbeta på, men liksom när det inte finns så mycket tid och program för det, eftersom det var inte så mycket psykolog på Norrtälje då heller. Det finns ju mer psykologer på Salberga och Skogome. Så där kan du bearbeta dina problem bättre.
Men de uppgifterna som ligger till grund för det här utlåtandet, eller själva resultatet av utlåtandet, är det några felaktigheter som du själv tycker där, eller som finns i det materialet från Rättsmedicinalverket?
Nej, de hade ju plockat fram papper och jag var ju upp 3 gånger och samtalade. Och så var de ju ner en gång till Tidaholm och där så. Innan de gjorde sin slutliga bedömning och det. Så.
Okay. Ja, tack. Jag tror inte jag har mycket fler frågor.
Jag hade ingen fråga, men jag ville bara klargöra det. För jag hörde för en liten stund sedan offentliga biträdet sa ni hade ju medelhög risk. Och när jag läste yttrandet från
det är ett fel.
Så stod det medelhög risk. Jag har då kontrollerat flera gånger här i papprena och det står att det är bedömningen från Rättsmedicinalverket är hög risk för återfall i brottslighet. Det står dels på försättssidan och i den löpande texten.
Då var det fel skrivning i mina anteckningar.
Och det är fel skrivning helt från min sida också.
Vi är överens
om det.
Då så finns det fler frågor från ombudets sida till
Anders? Inga fler frågor, tack. Nej.
Då har ni hört förhöret med Anders Eklund. Och min tanke blir i alla fall efter det att han är en väldigt liten människa utan empati för andra. Och någonstans önskar jag ju att man hade garanterade livstidsstraff för sådana människor. Eller åtminstone garanterad livstid inom rättspsykiatrin. Men sånt har vi inte idag. Det han ville är ju också att få byta anstalt. Och jag tänker att det är väl bara att skicka tillbaka han till Norrtälje. De som misshandlade han där är ju inte kvar. Och den ena killen har ju kört ihjäl sig och är död. Det kommer nog inte han att tycka så kul att få åka till Norrtälje. Men eftersom programmen finns där så borde ju inte det vara något problem. Tack så mycket för att ni har lyssnat på brottsofferperspektivet. Jag tror att ni tycker att jag låter väldigt kall och okänslig. Men det är för att jag måste bita ihop så mycket och stänga av alla mina känslor när jag gör sånt här. För att orka ta tag i allt som är och fortsätta att leva. Jag mår egentligen hyfsat bra trots allt. Vill ni bidra till podden så får ni gärna dela den på sociala medier till era vänner. Eller med en peng på Swish. Och ni hittar det Swish-numret på brottsofferperspektivets sociala medier. Facebook, Instagram och Acast. Allting bokförs och redovisas. Tack så jättemycket.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.